All right, gott folk, då kommer vi till avsnitt 268, jag skojar, 286 utav podcasten Hashtag Livet. 286, det är också faktiskt en modell utav PC som fanns där runt Windows 3.11, kanske precis i skiftet från DOS. Och någon annan som fanns där då, det var faktiskt den som hade användarnamnet Mani. Och som numera, istället för att ha det som användarnamn, har det som livsstil. Välkommen till podden, Mats Nilsson.
Ja, tack så mycket. Det var väldigt, alltså 286. Undrar om det var de första datorerna vi hade på skolan i Yttermalung, att det var 286.
Det vet inte jag. Alltså jag minns inte ens att vi hade datorer alltså, då. Nej, vi hade inga datorer på skolan när jag gick där.
Det kom datorer. Jo, eller... Ja, det kom... Det, jag är helt hundra på att det kom typ när jag gick i... Någonstans mellan trean och femman.
Ja, men då stämmer det. Mm. Då hade jag flyttat den. Alltså jag fick en jättestark ångestkänsla eller vemodkänsla av att nu är vi... Minns du något när folk pratade om att färg-tvn kom från när du var liten?
Nej.
Nej, för det minns jag.
Båda mina föräldrar var väl...
färgblinda?
Födda då. nej men alltså för färg-tvn kom ju typ... Ja, det började väl på 50-talet, men det kom till Sverige i slutet av 60-talet. Mm. Och då var det, då körde man inte det all out, så att säga. Utan Nej. Det var en övergångsperiod där.
Just det.
Så jag tror väl att, ja men vänta, hur när är min mamma och pappa? För 59 och 61, ja men de måste ju ha... Var med om det då?
Mm, på något
1970
sätt.
Började i Sverige. Då blev det regelbundet så att säga. Då var det bara färg-tv.
Ja. Alltså det var en sån historia som min mamma alltid berättade med eftertryck. Och med, alltså, om jag skulle säga en sak som jag vet att hon var stolt över sin pappa för. Så var ju det att han prioriterade att köpa en tv långt innan det var coolt. För det i sig gjorde ju att jag fick en PC. Liksom när det fortfarande egentligen var alldeles för dyrt att få en PC. Så att jag menar att man kan gå först ibland liksom. Mm. Sådär. Mm. Så att, men på tal om 286-or. Hur många megahertz var de på? 33 eller?
Jag vet inte. Inte en aning. Men kanske att den låg där på 512 kilobyte i RAM, typ.
Nu måste jag kolla. Nej, jag överdrev faktiskt. 12,5 megahertz. Ja. Faktiskt ursprungligen på max 6 megahertz.
Mm.
Ja. Och om jag då ber dig att säga en hälsningsfras som passar in där, ska vi se om vi ligger på samma nivå något.
Hello megahertz.
Ja.
Nej, thank you megahertz.
Ja, tack gode gud. Hello megahertz.
Ja, nej. Men, ja. Jo, men det var, jag blandade ihop att det blev en hälsnings... alltså en hälsningsbras.
Jag får ju nu, alltså ett helt varv går i mitt huvud. Så jag måste också säga, det här vet jag inte ens vart kommer ifrån. Men om Nicke, min bror, sa alltid, Itare 7 pu.
Ja, en 7-up.
Ja, men det är ju baklänges.
Ja.
Pu 7 skulle jag vara ett år. Men ja, 7 pu. Idag är 7 pu är coola. Jag undrar hur mycket av det där som har varit sant egentligen. Vi snackade om det här med att, du vet, så här, respekt för sjukdomar och kanske hur man pratar om folk. Ja, men även invandrare, homosexuella har ju ändrats fundamentalt sedan vi var små. Det kan vi vara överens om utan att avslöja för mycket.
Ja.
Ja, och då, jag tänkte på det när jag pratade om, hade någon diskussion här nere i köket om ätstörningar. Som på alla sätt är ju en jätteallvarlig psykisk sjukdom. Men faktiskt den farligaste psykiska sjukdomen man kan ha till och med. Hur som helst hade vi ett skämt om det i Yttermalung. Minns du det skämtet? För att, Alltså jag tänker dra det och förklara idén med det, men det är ju mörkt när man ska dra det nu 2026, förstår du?
Ja, jag förstår, men jag vet inte, jag kan inte komma på vad skämtet är.
Nej, alltså sjukdomen heter ju då senil bulimi.
Ja, det skämtar ju min morbror om, ja.
Ja, du känner igen det.
Att vi hade det som släktdrag. Så. Mm.
Och det är alltså det att man... Ja, vad har du för...
Ja, att man hetsäter och glömmer av och spyr.
Ja, precis. Och det är ju... Jag vet inte. När jag berättade och så lade han och sa... Nej, jag sa... Nu kommer brorsan. Du kan fråga han om han känner igen det här. Ja, han kände ju igen det. Så att han trodde inte det var sant ens en gång att vi hade så... För idag hade ju inte det varit okej. Tänkte jag att du skulle skämta... Nej, men det... Prova och skämta om det är någon tidningsartikel eller någonting så blir du väl styckmördad. Det tror jag.
Ja, men du kan ju fortfarande skämta om det.
Jag tänker att där tycker jag vi är lite... Ja, jo, du har rätt. Du har rätt i sak, kan man väl säga.
Ja... Jag har ju så här försökt att komma på ämnen till podden.
Mm.
Och sådär. Men jag börjar lyssna på en ny ljudbok. Det finns en svensk författare, så här, krimförfattare som heter Sam Jiridi. Som jag... Han har gjort en bra bokserie innan. Så här, han släppte en ny bok. Så tänkte jag, kan jag lyssna på den då? Och den inleddes ju på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Jag vet inte om du ens, eller om det bara är jag, det kanske bara är jag. Men jag tänkte, kan jag spela upp början av den? Och sen får du säga om du reagerar på samma
sätt. Ja, det tycker jag kan. Jag tänker också att det är bra med självkännedom. Jag kände direkt när du sa det kanske bara är du. Ja, det är nog ganska stor risk.
Ja, vi testar. Här kommer det.
Ingen flyr sitt förflutna, inte ens den som ger sig av, utan att säga farväl. Sam Jiridi.
Sådär. Alltså, reagerar du på något där?
Alltså, hur... Jag fick en sån jätteprestationsångest, för jag vill... Din energi vill jag vara med i, men det jag reagerar mest på är väl... tonen på hur han pratar.
Ja, jag uppläser den.
Ja.
En av mina favoritappläsare.
Mm. Annars
Jonas Malmsjö.
Att man citerar sig själv?
Ja, det var det jag reagerade på. Så här, tänk dig, du öppnar en bok, så står titeln, så nästa, det är så här infoblad, du vet, det står lite förlaget och allt sånt där. Och sen är det en tom sida, så öppnar du, och så står det bara en mening. Och så står det, ja, det där. Som är också bullshit, inte ens när man ger sig av utan att säga farväl. Och så, alltså, ha den hybrisen att man citerar sig själv. Det är ju ingen annan i hela världen förutom jag nu då som kommer att recitera det där.
Nej,
alltså det kommer ju inte få vinga. Det är inte som att man kommer att lägga upp så här, citat. Det kommer att stå så här, okänd, bla bla bla, Churchill, Oscar Wilde och Sam Jiridi. Liksom, han kommer inte hamna i det häradet, så att säga.
Men jag fick en rolig idé, om man skriver en roman och så citerar man sig själv i sin expertis liksom, på något sätt. Det är också väldigt roligt. Om man har då en karaktär. Ja, men Tore här, karaktären. Tore.
Jag följer en kille på TikTok. Liksom, så börjar han prata om författaren. Liksom.
Jag måste prova om det går på något sätt. För det känns ju också... Eller om man då lägger fram ett argument till varför man... Jag har varit i många diskussioner online om det här med föräldraskap och så. Om man skulle då så här... citera någonting som låter skitgenomtänkt och så är det ens egna citat.
Mm. Ja. Jo. Jag tycker fortfarande inte det osar lika mycket hybris som det här.
Ja, men vänta, här, jag vill testa det lite, Mats. Vi måste testa. Okay. Om jag då hänger upp det på en tavla på väggen när jag kommer hem så här. Lev idag, för imorgon kan det vara katapulter utanför Kim Larsson.
Mm. Alltså, det finns ju två sätt att se på det. Det är ju antingen så är man ganska rolig. För en rolig person kan ju ha det. Alltså är det, ja, det kan ju vara en väldigt, väldigt rolig person. Det kan också vara en djupt störd människa.
Men vänta nu, är inte det omöjligt att citera sig själv? I teorin. Är inte det egentligen ett helt omöjligt scenario? Om jag säger alltså, så här, tänker, äpplen är roliga. Mm. Då har ju jag per definition sagt det. Att då citera att jag har sagt det betyder ju att jag måste citera att jag har sagt det i ett citat.
Mm. Och då pågår det i all oändlighet.
Det är aldrig slut. Jag tänker också att varför... Det här är jätteroligt. Varför har han skrivit under med sitt namn? Det är ju hans bok.
Ja, han kan ju bara skriva det.
Ja, om han tyckte att det var så jävla smart.
Ja, skriv det. Du behöver inte citera dig själv. Alltså, boken i övrigt är rätt bra.
Jo. Men det kan ju vara så att han har kommit på någonting briljant här. Eller att man källhänvisar till en intervju med sig själv.
Ja, man skriver en avhandling liksom, eller en C-uppsats, och så har man gjort intervjuer i det, och så hänvisar man till sig själv.
Så det är så här, ja. 2026-01-22 ältande 7, och så finns alla ens tankar på natten med. Alltså att man tar det från ältandet. Alltså, har han kommit på något nytt? Vi stannar på det här, Mats. Vad mer? Är inte, alltså, vad tycker du då om att ha ett fotografi på sig själv? Typ vid nattduksbordet eller något sånt.
Vad hette det?
Nattduksbordet.
Okej. Okay. Mm.
Det är ett sånt där ord som man säger så här, nattduksbordet. Men man tänker inte... Ja.
Hur säger du... Säger du någonstans, någonstans eller någonstans?
Varför gör du så där? Någonstans. Nej, men det var... säger jag.
Någonstans.
Ja.
Vissa säger ju så.
Nej.
Min bättre hälft säger någonstans.
På riktigt?
Någonstans. Ja. Jag sa det, jag kommer ihåg att jag sa det när jag var liten.
Att någonstans i Sverige.
Nej, men inte i början. Inte i början av ordet, utan det är bara i slutet som är sh.
Mm. Alltså, jag är lite försiktig med uttal, eftersom jag har en tendens att till exempel tvångsmässigt inte kunna uttala ordet för godiset som man gör av kakao bland annat.
Mm.
Så att jag kan jag lägga ner min röst?
Ja, absolut. Det är väl bara att göra. Men okej, okay. Citera sig själv.
Ja, men det var det där, foto på sig själv då. Eller, nu har man inte plånbok. Okej, okay, ha sig själv som bakgrund i mobilen.
Ja, alltså också, det ska ju inte vara typ en selfie ihop med kungen eller någonting. Nej. Sånt, utan det ska ju vara bara en okej bild på sig själv liksom.
Eller vad tror du, att man sparar en sån här låda med så här gulliga saker, och det är saker som man själv har gjort. Kolla här, det här sparar jag. Det här skrev jag en gång. Kolla gulligt. Som man gör med barn liksom.
Ja. Typ, eller kanske, alltså också, det spelar egentligen ingen roll hur bra eller dålig man är, men teckna och hänga upp det på sin egen kyl. Det är samma sak.
Vi måste ha ett namn för det här, för jag tror nämligen att det här skulle kunna vara en medicin mot alltså när man har skrämmande låg självkänsla, så skulle vi kunna uppfinna någon slags medicin här. Det här, vi är inne på något nu, Mats. Men vi måste naturligtvis döpa det så att det här blir ett koncept, och såklart trademarka det och sprida det världen över. Och vad skulle vi kunna kalla det här för?
Alltså, är det inte bara att man är egenkär? Alltså,
jo, men det är för enkelt. Det är för enkelt. Egensär?
Egensär? Jag tänker... självälskelse?
Självälskelse är fint. Annars då, om man går på de här... Alltså att är det att citera sig själv? Citera sig själv? Alltså att vi tar någon, därifrån, va? Sätta sig själv i en ram. Alltså det behöver ju inte vara ett ord. Det kan ju vara liksom ett koncept, va? Jag tänker att ni som lyssnar på det här nu, kan inte ni prova att göra något så här, alltså rätt absurd? Vet ni vad ni gör? Vet ni vad ni gör? Åk och köp på en barnbutik en sån här gipsform och gjut era händer och sätt på väggen hemma. Om jag får en bild på det och det inte är längre än 20 mil hemifrån, då kommer jag och Mats hem till er och fikar 10 mil hemifrån.
Ja, dra inte in mig i det här.
Jo, om det är både händer och fötter. Vuxna. Det är ju jätteroligt. Ja. Gärna man har någon fotvårta också. Jag vet inte om fikat ingår, men om ni skickar så kommer ni att få en shoutout. Det är också en sån grej. Någonting annat skulle till exempel skulle kunna vara, ni vet... jävla vad idéer jag fick nu. Alltså jag gick igång på det här helt. Alltså, du vet när man gör någon så här urfin bild. Lite guldpläterat. Och så står det datumet som man föddes. Du kan göra sådana med när du blev av med oskulden. När du fick ditt nya jobb. Alltså att du liksom har sådana grejer. Det är inte riktigt lika kul.
Ja, men du vet han hockeyspelaren här de hälsar på hemma så här, SHL Cribs.
Ja.
Jag vet inte vad det är. När de har carpe diem på väggen där. Jag kommer inte ihåg vad han, vi brukar säga att det betyder trevlig helg. Tror jag det betyder på grekiska. Typ, han skulle ju kunna ha en bild på sig själv när han har lyckats med något på nattduksbordet som bara liksom som en liksom så här, bara här, dit kan jag nå igen.
Jo, jag har en grej som jag faktiskt seriöst tänkte på, för jag har nämligen spelat in några avslappnings till Spotify för några av mina klienter, skitsamma, att lyssna på sin egen avslappningsskiva med sig själv är också rätt brutalt faktiskt. Och då skulle vi också kunna lägga in att du onanerar till bilder av dig själv. Men det, jag brukar inte...
Det tycker jag är... Ta det lugnt nu.
Jo, men det är också... Det är en form av personlig utveckling. Tycker jag. Du, på tal om det, ska vi sätta igång det här avsnittet?
Ja, det är ju igång, men absolut. Ja. 286.
Hej hopp.
Nu kör vi.
Ett 18 minuters intro.
Jo, men vi har ju slutat med intron nu.
Varför då?
Nej, det är så jag jobbar.
Okej. Jag vill prata AI-musik med dig.
Ja, det ska vi göra. Vi övergår från det här roliga, lättsamma som jag har här.
Tell us about your score. 1-2. It doesn't... Your score or took it on the skrisko on Modo or what does it happen?
I don't really know. Like what does go?
Yes. What would be the most important for in the third?
Just keep skating.
I say good luck to you.
Thanks.
Ja, vi fick chansen.
Ja.
Prata lite engelska där. Det är inte ofta jag gör det, men jag hoppas att ni förstår.
Alltså, jag tycker man hör det att det inte är alltid en prata engelska.
Ja, on the skridsko.
Alltså, On the skridsko. Också att han är typ så uppstressad att han inte ens kan fokusera på att lyssna på hennes svar. Utan först har han stakat sig igenom 28 sekunder uppskattningsvis av riktigt taskig engelska. Så svarar hon. Och det är ju, hennes jobb där är ju omöjligt.
Ja.
Alltså att kunna svara på den här frågan.
Vad var det? Jag förstod inte ens frågan.
Ja, men han, nej. Det är det väl ingen som gör.
Nej.
Men vi fick lära oss när jag studerade intervjuteknik på högskolan. Så fick vi lära oss att man har misslyckats om frågan är längre än svaret.
Ja. Fundamentalt.
Då har man, om det typ inte är så här Carl Bildt, om man vill få honom att säga ja. Om man lyckas få det.
Mm.
Det spelar ingen roll. Då. Men... generellt så är det ju en bra tumregel. Men han babblar ju och sen avbryter han henne när hon svarar.
Mm.
Också och fortsätter med den här engelskan.
Mm.
Jag tycker att det är svårt.
Ja, det är svårt. Alltså, men jag tänkte på det där rent psykologiskt. För att när du släpper en fråga, då måste du ju ha fullt förtroende för att den bär. Och det är ju det, han har ju inte det ens när hon svarar. Alltså det är för mycket ångest för honom. Har jag verkligen sagt allt? Så att han bara fortsätter frågan så länge som det bara går.
Jag tror att... jag vet inte. Det var typ så här, men jag fixar, jag tar intervjun. Det är lugnt, det är lugnt. Och sen kommer han på, just det, hon är ju från Kanada. Det går ju inte. Eller vad det nu är. Jag vet inte. Jag tycker hon låter svensk. Så att jag förstår inte riktigt. Men, och jag vet inte vem det är. Däremot är det ju... Det är en fantastisk tid att vara vid liv.
Ja, men verkligen. Hans flyktbeteende i frågan gör mig alldeles uppe i varv. Jag blir alldeles lycklig över att han liksom... Han är så rädd för att släppa frågan så att han släpper den inte. Och jag håller med om att det är en underbar tid att vara vid liv. Och alltså, hans flyktbeteende får mig faktiskt osökt att tänka på en annan herre.
Mm-hmm.
Som fortsätter sin flykt. Och jag tänker, om det händer en gång till, att det här skulle nästan kunna liknas vid lite Forrest Gump, fast...
Dermot.
Jajamensan, Dermot Gump.
Ja, jag såg... Det... Nu var det Aftonbladet, va?
Ja, alltså jag vet inte. Det är så roligt för att... kan vi jämföra med den här frågan? Så, eftersom den är så lång frågan redan, så är ju problemet redan i gungning. Du kan inte liksom ta tillbaks den här långa frågan. Så därför blir ju också... Det blir ju viktigare och viktigare att det faktiskt blir en fråga utav det här. Är du med? Om han bara sagt, hej, skridsko, så hade det inte gjort så mycket. Men nu har han spenderat 20 sekunder. Och Dermot har nu flytt 2 gånger. Alltså, ja. Och jag vill vara hemma hos honom när han möter sig själv i spegeln. Och har flytt 2 gånger. Och han har flytt på ett sätt som om han vore en världsledare som har spenderat 300 miljarder. Och kanske att han ska komma undan från det. Det råder ju inga tvivel vad han har gjort. Han är redan dömd.
Mm.
Alltså, vad springer han ifrån? Är han heterosexuell, öppet heterosexuell?
Nej, men jag tror att jag har det. Jag tror att du känner till Pavlovs hundar.
Mm.
Alltså betingning. Till exempel, du hör den här klockan och sen 2 sekunder efter så får du en elstöt. Och då till exempel när du äter ur skålen som inte är din, så får du, nu hittar jag ju på, men då plingar klockan och så får du en stöt, och sen till slut så behöver du inte ha stöten, utan då räcker det med att plinga i klockan. Och jag tror att han har, alltså report, när någon frågar om han är Dermot, då betingas det. Alltså då
tycker
någonting primalt in som han inte kan
styra. Så typ om någon kommer förbi och ska lämna ett paket, så här, sorry sir, you Dermot, då bara springer han och gömmer sig i huset också.
Ja, alltså han har genomfört Boston Marathon av misstag för att han stod typ i startlinjen och så frågade han excuse me sir, are you Dermot? Och så bara, då började han springa. Och sen 4,2 mil senare så var han i mål.
Men tror du att betingningen sitter ihop med att någon filmar eller att det räcker? Tror att tänk om det räcker med hans namn? Så att nu bor han kan inte ens slå på nyheterna, för hör han Dermot och gömmer han sig ute i gården, på gården. Jag vet inte.
När han springer. Ja. Det är väl det som han gör. Han gömmer sig inte, utan han springer.
Ja, det är det han gör. Ja. Är det därför han har tagit sig hem till...
Han hade ju BMI på över 50 innan. och då varje gång tränaren sa ju Dermot, kom igen nu. Kom igen nu, Dermot. Och det har liksom triggat igång det här nu. Så nu varje gång någon säger hans namn så går han på en... Drar han på en löptur.
Just det. Hur lång tid tror du att det är kvar i den här processen till att man även skulle kunna få han att simma iväg? Alltså, ponera ett scenario där han är på ett fartyg och man springer fram till honom och säger ursäkta, är du Dermot? Alltså, är han redan där att han hoppar i och simmar? Så att man blir vållande till hans död om du frågar om det är han. Du, det är ditt fel.
Ja, det borde du ha tänkt på.
Ja,
Det borde du ha förstått, att du kan inte säga det till honom när du befinner dig på vid stranden. Ja.
Jag tänker så här. Om vi kan göra det här i delar och jag lägger inte min värdering. Jag bara, om vi säger att det finns en värdering av män som går och får en happy ending.
Mm.
Och så finns det en värdering av män som skippar sitt fängelsestraff.
Ja,
så finns det en värdering av män som springer iväg när man vill prata med dem. Och nu är det på steg två.
Men jag vet inte, jag skulle faktiskt vilja vara så pass, vad säger man, stor och säga att jag tycker inte att ordet man behöver vara med där.
Nej.
Utan det är giltigt för alla personer.
Oj, snyggt. Tack.
Mm.
Ja, okej, men människa då. Och jag tänker så här. Alltså, det finns ju brott som det är bättre att ingen får veta något. Till exempel om man är pedofil så är det ju bättre att ingen vet något. För att det är ju ingen som kommer förstå. Är du med?
Nej, ja.
Så då kan man ju, jag kan förstå då att den som är det flyr och gömmer sig så mycket som det bara går. Men i det här fallet är ju frågan om den värdigheten som man behåller av att människor inte får möta en. Om det verkligen helgar medlet som av all värdighet man förlorar över att man springer så fort någon frågar om det är du som är Dermot. Förstår vad jag menar här?
Ja.
På något sätt. Så att det, ja. Nej, men jag tycker fortsätt att springa. Jag funderar till och med på om vi skulle starta en klubb för det. Keep Running Dermot, kallar vi den för. Och sen skulle vi kunna ha som slagord att spring tills det är okej att få en happy ending. Då kan du komma. Alltså förstår du att det finns en symbolik i det här också?
Ja.
Han kanske är jättestark förespråkare av att kunna köpa sex. Och då springer han tills världen har förstått. Det är ju lite Forrest Gump, liksom att man visar upp någonting. Man har ett syfte med den här löpningen.
Men, ja.
Nej, jag vet inte.
Jo, alltså, man kan ju starta en hel rörelse av det här.
Mm. Ja, han har ju, det är det jag menar. Och kanske också att han skulle kunna vara symbolen för det här som jag pratar om en hel del. Just det här undvikande beteendet. Han är ju demigod i den kategorin. Han alltså det som är synd är att jag inte har sett han, men jag hade gärna sett han släppa sina väskor. Släppa om han står och äter någonting. Jag hade velat se alltså att nu flyr jag igen. Nu är jag på flykt igen. Jag tycker han är en förebild. Alltså verkligen.
Jag tror... Ja.
Också en
jag börjar fundera på om man ska skriva en barnbok som heter bara Spring Dermot. Och så handlar det om en kille som heter Dermot som försöker fly från sina problem hela tiden. Och så får man ju ha sensmoralen då att man kanske får stanna och äga det man har gjort till slut.
Just det, ja. Och gå till... Och, vart ska han gå och säga förlåt? För jag tänker att en barnbok borde handla om det. Ska han gå...
Jo, men det kan ju liksom inte handla om en person som har varit på 30 thai-massager och betalat för sexuella tjänster. Det kan ju inte vara det i barnboken.
Nej. Nej.
Nej, jag tror att det måste vara någonting annat. Man kanske har men släppt ut grannens kanin eller någonting. Alltså någonting.
Nej, vänta, ja. Lugn nu. Är inte det mer ondskefullt än att få happy
ending? Nej, jag tror inte i gemene mans ögon, det tror jag inte.
Om man gör det för att den ska bli överkörd då?
Ja, ja, då är man ju ond.
Ja.
Och då spelar det ingen roll hur långt man springer.
Nej.
Nej.
Precis. Nej, jag vet inte. Jag tänker också att man skulle kunna ha ett dermot race. Där man har en mils, alltså helt enkelt löptävling. Där man har dermot klämming, alltså mask på sig och springer. Men jag vet inte vad syftet skulle vara. Det behöver ju liksom finnas. Alltså det känns som att det brukar vara så här för spring för cancer eller spring för barns, du vet. Det är svårt att hitta någonting där tycker jag. Spring.
Heter det Borlänge blodomloppet?
Ja. Vad skulle det här kunna heta då?
Ja, alltså det kan väl bara heta spring för Thailand.
Nej. Spring Nej. För Thailand, ja. Jag fick ont i bröstet av det där.
Ja.
Och också då att taja. Ja, skitsamma. Nej, men ska vi släppa dörren? Alltså, jag vill helst inte prata för mycket om honom. Jag blir orolig i kroppen och det. Det här känns som att jag vill ta upp med dig. Inte för att jag har någon. Jag har inte en jättestark åsikt om det här. Men jag är nyfiken på din åsikt om det. Och det här låter ju som ett påhittat crescendo. För när har jag, men jag håller på att mogna som människa. Och är på riktigt intresserad av det här.
Jag förstår inte ens vad du menar med crescendo där.
Ja, alltså liksom att det känns som en stor smäll i mitt liv. Det är mot allting som jag står för. Det är liksom går ihop i en endaste stor puff. Eftersom jag oftast vill berätta vad jag tycker om saker, eller hur?
Mm.
Så AI-musik. Jag blev ju faktiskt, alltså frugan har ju varit på mig och typ haft en, det här har jag berättat om, men bara för att ge ett sammanhang. Hon har ju liksom känt sig typ lite lurad av världen och hon kan bli lite så här besviken och sur på världen för att hon känner sig lite dum när hon går på saker som är AI.
Ja.
Och jag förstår hennes känsla helt och hållet. För mig är det ju mer att jag har flyttat fokus till att så här, ja men det kan vara AI, det kanske inte är AI, det ser kul ut ändå. Har du sett de här sjukgymnasterna som typ kastar ut kärringar genom fönstret? Ja. Ibland är det helt underbart att kolla på. Och ibland är det jättedåligt. Hur som helst så har jag då sagt till henne lite sådär skolande, nästan lite vuxet, att det kanske är bra då att man inte är så naiv och tror på allt som man ser. Så. Mm. Sen visar
sig. Då kan man använda det.
Ja. Sen visar sig att jag fastnar för en låt. Det var inget djupt så, jag har ju ingen sånt musikintresse som du har, men och tyckte den var nice och poppade den och sen vad jag förstår så var den AI-gjord.
Jag vet.
Du är inte min.
Mm. 7 miljoner streams på ett par veckor.
Ja.
Skapade av AI.
Och
låter ju väldigt, väldigt likt typ
Alvin Limena.
Ja, vad heter han?
Alvin Lee Meldau.
Meldau, ja.
Eller?
Ja, men inget än. Meldau.
Aha, Meldau.
Ja, precis. Meldau. Eller på tyska borde det ju bli Meldau. Nej, Meldau.
Ja.
Eller jag tror man uttalar A-U-H. Men skitsamma.
Ja. Jo, det låter väldigt... Så först tänkte vi ska prata om det utifrån så här... Skit i om det är likt något.
Ja, alltså, det spelar jag.
Om vi börjar med att skippa det och bara så här. Vad är det som händer där? För du vet ju, jag har ju pratat tidigare om att någonstans så måste det finnas någon etik också i musik. Om folk åker runt i EPA 2 miljoner personer och lyssnar på en baskagge och så ropar man horhund. så kanske det inte är så jävla episkt i musikvärlden. Att det kanske borde finnas...
Nej,
sådär. Men nu undrar jag, hur fan ska man resonera om det här?
Ja, alltså... jag har ju inte någonting egentligen emot AI som ett hjälpmedel. Eller... ja, alltså att använda det som ett bollplank till exempel när man skapar, då är det ju fantastiskt. Det är som att ha en kompis som aldrig blir trött på ens dåliga idéer. Så på det sättet är det ju fantastiskt. Men när man skapar en låt med bara AI, sen vet ju inte jag hur mycket arbete som ligger bakom från en människa, eller om det bara är AI som, ja, jag vet inte hur låten är skapad.
Nej.
Så det är ju svårt att säga. Det, jag menar, är det en AI som har gjort den helt själv, utan helt utan mänsklig inverkan eller påverkan, så är det ju väldigt intressant. Men det tror jag inte, utan jag tror att det är en människa som ligger bakom det.
Mm.
Och anledningen till att den ligger på YouTube. Och det är ju, alltså det som är det stora kruxet med det, som är problematiskt, det är ju att då kan plötsligt företag som annars använder sig av musiker skapa musik med hjälp av AI, betala lite för någon AI-tjänst, och sen i och med att det inte finns någon upphovsman så äger du ju rätten att använda musiken. Så då kan du göra det istället för att anlita en musiker. Alltså, sen... alltså, jag är så här... jag står och väger. För att, å andra sidan då så... ja, då visar det väl att den typen av musiker inte behövs i världen. Så att det är ju...
ja. Ja, alltså, det är jätteintressant, för jag är på lite så här författarsidor. Och där råder ju alltså psykos åt andra hållet. Så här... om någon skriver så här, du, kan man ta tips från en ChatGPT om text och så? Nej, det kan du inte göra. Den är helt värdelös. Den fattar ingenting av text. Alltså, den är typ helt... alltså, du vet, den förstår ingenting. Det är bättre att fråga en katt. Nej, det är det inte. Vänta, vad händer nu? Då har man ju tagit ställning till tjänsten istället. Vilket kommer att göra att de människorna som inte använder AI alls... kanske förlorar arbetstid till exempel om man använder det för att effektivisera eller någonting annat. Det känns ju helt sjukt. Sen samtidigt känns det ju också... jag har haft en sån här tanke just om kultur, och det är därför som jag vill prata med dig om det, som också faktiskt tjänar pengar på kultur. Och det är ju så här, vem har sagt egentligen att man ska kunna tjäna pengar på kultur? Alltså, det här är jätteprovokativt mot dig nu, men jag själv vill ju också göra det, så att vi är på samma nivå. Men är det inte också lite konstigt att vi har bestämt att man ska kunna tjäna pengar på kultur?
Det är väl ingen som har bestämt det. Vadå, om jag säger... eller någon frågar mig, hej, vill du komma hit och spela? Och sen säger jag, ja, det vill jag. Okej, okay, här får du X pengar för att komma och spela.
Mm.
Okej. Okay.
Jo, men
och sen är folk beredda att betala X pengar för att se på det. Då är väl det, det finns ju inget tvång i det.
Nej, men för det jag kan uppleva ibland är att vi säger då att jag skulle starta ett rockband nu. Och så i jämförelse med ert rockband så känner jag ju ingenting. Men jag kanske har gjort exakt lika mycket jobb som er. Ja. Och ändå känner jag ingenting. Så... det är ju orättvist. Alltså, bara häng med nu. Då blir ju det orättvist.
Ja, det, så är det.
Men då finns det då en idé om att om en dator kan göra samma jobb, är det då orättvist för den här som, ja, i det här fallet du då, för att de kan göra bättre än dig, eller hur det nu skulle kunna vara? Alltså, det är en jävligt intressant frågeställning utifrån perspektivet. Är det meningen att vi ska kunna säga att man ska tjäna pengar på konst? Det är ju... många som älskar att virka kanske lägger jättemånga timmar på det, inte ens får ihop till sitt garn. Och jag menar inte att jag föraktar kultur, jag älskar ju kultur, men har vi liksom försökt att mata in kultur i ett... jag menar, alltså, vad ska man säga, i någon slags pengasystem? när det egentligen skulle handla om uttrycket och hur roligt det är att hålla på med. Jag vet inte vart jag är på väg.
Nej, jag tror det är lite flummigt. Alltså, vi lever ju i ett samhälle där pengar är valutan vi har bestämt oss för att jobba med. För att betala för saker. Jo, alltså men... i ett annat samhälle där man till exempel jobbar med tjänster och gentjänster. Eller typ så här, ja men han har ju 2 potatisland på sin gård och jag har morötter. Då kan ju jag ta lite av hans potatis så kan han ta lite av mina morötter. Mm. Alltså är du med? I en sån värld så är det ju mycket lättare för kultur att kanske existera. På vilken nivå som helst. Men jag tror ju fortfarande i båda samhällena så kommer det ju att finnas Ed Sheerans och Drakes och Taylor Swifts.
Jo, men det tror jag också. Ja. Men om vi tänker oss att det gör är ju att om många människor gillar en person så får den en högre inkomst. Det är ju så kultur och sociala medier och så funkar.
Ja, men så funkar allt. Mm. Ja, men vadå? Om jag gör Nintendo-dosor och mina har en sån form som och knapparna fungerar på ett sånt sätt så att flest personer gillar mina dosor, då kommer ju flest personer köpa mina dosor som jag gör.
Mm. Om du är en egen företagare som står så, annars...
Nu jag behöver inte vara Nintendo. Speldosor, säger vi. Alltså, ja. Eller till tv-spelsdosor, kanske.
Jag tror att det jag menar är att om du kan göra halvbra jobb på en fabrik som gör dosor så kan du fortfarande leva på att göra dosor. Om du gör halvbra musik kan du inte göra det.
Nej.
Så jag tror att det är det skiftet. Du har väl naturligtvis rätt i att ju bättre man är på något så är det väl rimligt att man liksom får mer. Men om man då tänker sig att vad är då kultur? För det är väl dit vi kommer till. Är det att uttrycka sig själv något man gillar? Eller är det att så här, anpassa sig efter vad världen behöver och därför tjäna så mycket pengar som möjligt? Eller kan båda de två sakerna finnas?
Nej, men vadå... Jag tror kultur kommer väl, är inte det grekiska tror jag, nu kanske jag hittar på, kan vara kan vara latin också, men det betyder ju i alla fall odling har jag för mig, alltså att man att någonting får gro så att säga, och alltså under kultur så ingår ju allt ifrån värderingar, traditioner, språk, en kultur, hur vi lever våra liv. Det finns ju massor av saker som innefattas i ordet kultur.
Jo, men kan du hålla med om att om jag upptäcker vad folk vill ha och så levererar jag det jämfört med om jag känner drivkraft inifrån att berätta någonting och leverera det, så finns det ändå i alla fall någon procents skillnad i vad det här handlar om, genuint uttryck eller att uttrycka någonting.
Jo, fast jag tror jag kan inte tala för alla, men de allra flesta som håller på med någon form av kulturellt konstuttryck, kan man kalla det då. Alltså så att vi inte blandar ihop det med språk eller hur man lever sitt liv i Enviken till exempel. Men utan vi pratar bara om kulturuttryck i form av teater, musik, film och så vidare. De allra flesta börjar göra det för att uttrycka sig på ett eller annat sätt.
Mm.
Och för att man tycker att det är lustfyllt.
Mm.
Man vill göra det för att det är roligt.
Mm.
Och det är det som alltid ska vara grunddrivkraften. Och det är det som är grunddrivkraften. Att skapa något.
Mm.
Att vara kreativ.
Ja, men okej.
För
Nu väntar jag väntade in dig för jag vill inte avbryta dig. Men...
Ja, du, ja, men du gjorde ju det.
Ja, förlåt. Fortsätt.
Ja, ja men okej. Okay. Så om grunddrivkraften är att vara kreativ och skapa någonting. Inte då till exempel tjäna pengar eller nå ut till så många som möjligt. Eller mm. så. För det blir ju då quote unquote en falsk motivation mm. i det här. Det blir ju motivation som är ja, som står på en väldigt väldigt tunn lina, medan om du kan ha kul hela tiden och det är din grundmotivation, så spelar det ingen roll om du når ut till 40 miljoner människor eller om du når ut till de närmast sörjande liksom.
Exakt det där. Om syftet, för jag, alltså vi har ju inte rätt att definiera det här, utan vi vet ju att det finns människor som är experter på vad folk gillar och så gör man någonting i den stilen, kanske primärt för att gynna sin plånbok. Men du säger någonting där, man vill skapa något och man skapar det för sin egen skull, och om man dessutom tjänar pengar på det så är väl det coolt. Och då är ju frågan, när vi går in då i AI. Och ja, men jag har två exempel då. Jag, för skojs skull så gjorde jag en låt där jag har skrivit texten själv. Det är ett bra exempel. Sen så gjorde jag också en avslappningsinspelning som mest är mindfulness. Men i bakgrunden ligger det ett piano och det är genererat i AI. Tycker du att de här två sakerna har olika värde utifrån äkthet? Det är inga lätta frågor, ärligt talat.
Nej, alltså... Det är väl... Alltså, värdet i det måste ju ligga i den som... Eller hos den som upplever det. Det kan inte ligga hos... Det finns ju inte en... Alltså om du tar en låt, du tar en film, Terminator 2 till exempel. Mm. Du kan ju liksom inte säga att den är värd X eller Y. Alltså för mig kanske den är värd en 10. För någon annan så är det, ja, alltså man gäspar sig igenom första halvtimmen och sen stänger man av.
Mm.
Alltså... Det är ju helt olikt. Så värdet ligger ju hos den som upplever den. Och det är ju ingenting nytt.
Nej, så utifrån det är det ju faktiskt ingenting nytt. Men jag tänker också på... Alltså jag försöker inte driva fram det jag har gjort. Jag har gjort det för skojs skull. För att jag har varit hemma och haft extra tid.
Men om man vill gå in och lyssna på YouTube så kan man...
Nej, men jag tycker att det är intressant. Mestadels intressant utifrån... För jag kan ju säga så här att om... Jag tycker ju om att skriva texter. Det är ju väldigt roligt att få musik till en text som man har skrivit. Däremot så kände jag, även fast jag inte direkt var orolig för att det skulle bli en superhit, men jag skrev ju in att det var AI till och med i titeln. För där tycker jag att på samma sätt som att en live-låt ibland kan vara wow, vilken live-låt, fast det är inte riktigt samma tonsäkerhet. Det är kanske till och med en trumma som går lite off-tempo i mitten av en låt, men det är en live framträdande. På samma sätt vill jag ju veta, vad är det för någonting som jag lyssnar på? Vilket perspektiv ska jag lyssna på det här? Men det kan ju också vara så att jag skriver en låt, jag sjunger in låten, men du spelar piano på min låt. Ja, då får ju du credits för det. Det är egentligen den enda skillnaden. Så frågan är, när kan man bedöma någonting som kreativt? Och är då AI ett hinder för det? Jag kan ju då se att ibland att det till och med är en fördel för det. För att då kan någon mer få vara med och göra kreativa saker som kanske inte har tillgång till en studio eller någonting annat. Men du verkar inte vara så negativt inställd till AI egentligen.
Nej, alltså... jag har ju lite samma inställning i skolan också. Jag hade en skrivuppgift... De är ju till stor del borttagna skrivuppgifter i skolan.
Mm.
Just för att det är så lätt att gå in på ChatGPT. Så jag sa till mina elever För de känner jag ganska bra då. Och vet typ vilken nivå de ligger på. Så jag bara... använd gärna ChatGPT och ta fram texten med. Men ni ska ha källhänvisningar i texten och så vidare. Och upptäcker jag ett enda ord som jag inte tror att ni kan, då kommer jag att göra det här till ett prov istället. Och då kommer det vara ett svensk prov, halva provet. Ja, så fick jag in massa uppgifter. Och alla hade använt ChatGPT. Alla hade använt det bra.
Mm.
Så att, och då tycker jag att AI fyller en fantastisk funktion.
Mm.
För att, ja, det finns säkert många som tycker att det finns ett värde i att traggla sig igenom saker som är svårt och jobbigt och tar lång tid. Att det finns någon form av fostring i det. Ja, det är inte så världen ser ut längre, tycker jag. Så jag tänker att det är bättre att lära ut hur kan jag använda det här verktyget istället.
Mm.
Jag fick en fråga av en elev. Så bara, Mats, vet du hur man skriver ett CV? Och jag bara, ja, det kan jag göra. Okej, vill du hjälpa mig med det? Ja, det kan jag göra. Och så bara satt jag mig bredvid honom vid datorn, gick jag in på ChatGPT och så bara, hej, jag skulle vilja skriva ett CV för det här jobbet. För jag ska söka det här jobbet. Vad borde finnas med i det här CV:t? Ja, listat massa saker. Okej, kan du göra det till en mall som jag kan använda? Okej. Här har du ett startdokument. Så fyller du i svar på de här sakerna.
Ja.
Och så hade han ett helt okej CV.
Ja, alltså, jag tycker att det finns mycket för det. Även jag själv i skolan är någon som börjar fundera så här, vad ska jag ha för frågor? Jag ska göra några intervjuer, vad ska jag ha för frågor? Ja, men börja med att låta GPT bara ge några förslag. Se om den har något förslag. För jag brukar vilja använda den mer inspirerande än lösande. För att egentligen bara... Det är ju många som fastnar i en uppgift. Jag vet inte ens hur jag ska börja. Så börja med att skriva den meningen till ChatGPT. så kan du...
AI är ju också grunden till den värsta typen av kränkningar för min del just nu också.
Aha.
Det är ju alltså... jag har sett det på YouTube på några videos vi har släppt. Så är det någon idiot. Ofta ryss.
Mm.
Som skriver typ så här. Ja, jag tycker man kan höra att de använt AI för att göra den här låten. Och då blir jag ta mig fan tokig.
Ja.
Då vill jag bara hoppa igenom skärmen ut där. Och så bara suga tag i skjortan. Hörde du?
Ja, men där skulle det funnits istället någon typ av att man kan se det här är en äkta låt eller det här är en AI-låt. Så får folk sen... dra sina slutsatser, men det är väl också ett problem. Jag hade en konversation faktiskt på Facebook med en kvinna som var väldigt upprörd. Sen efter ett tag så bara det här är inte en människa som skriver. Vad är det som händer nu? Och så bara ett svar var så här: låt mig stoppa dig på en gång där. Alltså, det var helt uppenbart. Så jag sa så här, jag har också betalversionen av den här. Du får gärna svara själv, för det blir lite ointressant. Då försvann alla svaren helt plötsligt. Så att det är ju också, det är ju det tråkigaste av allt om man ska ha en diskussion med någon. Och dela åsikter med någon. Och så kommer det ifrån en chattbot där syftet bara är att jag säger att den här personen har fel. Typ. Det blir ju liksom inte en diskussion ens en gång. Och jag har upptäckt det flera gånger när man diskuterar med någon att det som vi har pratat om innan, det har liksom inte landat. Och ibland är ju det för att folk skiter i att lyssna, men det är också ibland för att de har bara, igen, säger att den här personen har fel och så får man ett svar som är... Bästa tipset för att se om ett svar är ChatGPT att är titta på hur många talsträck som används i texten. För det gör ChatGPT ganska mycket. Och punktlistor. Men det är en annan sak.
Jag är ju för sig akademiker också. ganska mycket.
Ja, inte på det här sättet. Jag tycker det är ganska uppenbart sätt.
Nu är ju i och för sig har jag fler högskolepoäng än dig, så att jag skulle vilja säga att det används ganska mycket.
Ja, jag tror
bland akademiker.
Jag undrar om du har läst fler studier än mig dock.
Jag har fler högskolepoäng än dig.
Ja,
jag har 240. Vad gör du?
Jag använder också talsträck när jag skriver, även i mina böcker. Jag får till och med feedback på det. Men det brukar synas ifrån ChatGPT. Är du med?
Ja, jo, men bara för att det, någonting ser ut som det, så behöver det inte vara det.
Nej, men
du kan ju aldrig 100% bevisa till exempel att det här, den här kvinnan använder ChatGPT.
Nej. Framförallt inte när hon helt slutar svara efter den. Så det vet man inte. Man vet faktiskt inte helt säkert.
Det kan ju lika gärna vara ett bevis på att man är trött på dig som människa.
är det ditt konto? Har du ett konto med ett kvinnonamn och sitter och...
Det är jag.
Ja.
Det är det.
Det är bra. Du, skulle du vara hemma i helgen eller?
Ja.
Ja, jag med.
Det ska jag.
Jag med.
Ja.
Jag ska bara kolla ifall att skulle vara hemma. Nej, ja, vi har haft en snurrig vecka som nu har typ lite landat i vibrationerna av en fin människa som har gått bort. Så vi har haft... Alltså, det spelar ingen roll. Det finns inget som heter att vara redo. Det gör inte det. Och jag tänkte på det faktiskt innan nu. Så här... Att jag kan nog inte vara mer redo än nu. Alltså, mer övertygad, mer säker, mer redo. Alltså, det går inte att vara det mer än nu. Så det var min känsla.
Nej.
Och effekten på sorgen är ungefär 0,1% av att jag var så redo. Så att det är helt galet. Det är helt galet. Men
ja, det går liksom inte. Det händer ju någonting... jag har tänkt ganska mycket på det på slutet. Det händer ju någonting i det definitiva.
Mm.
Alltså när någonting blir definitivt oåterkalleligt. Där i ligger ju det som jag tror skapar den största friktionen, som är liksom det som är, vad ska man säga, det som tänder sorgen. Mm. Eller vad man ska säga, just i att det är absolut att man har förlorat någonting eller någon, men det är också den här ovinnbara kampen mot kontroll. Alltså att man inte har kontroll där. Man har ingen makt. Man är maktlös inför det. Det är det som blir...
Ja, och sen blir det också så tydligt för mig hur man kanske... Om en människa går bort så kan jag känna min sorg. Men sen finns det ju en sorg i att se hur person 1 reagerar på det. Eller hur hunden reagerar. Alltså, det är så många vägar in. Så att ja, det är... Matet.
Vi har ju också gått igenom det här i veckan. I förrgår så gick ju en av katterna bort.
Aha.
Och det blir också så här, det lämnar ju, det blir ju en annan vardag. Allting förändras, det är jättekonstigt. Och jag det trodde jag inte att jag skulle reagera så mycket som jag har gjort. Nej. Jag har ju reagerat jättemycket på det. Men, och det är ju samma sak där. Det är liksom, det finns ju så många olika nyanser i det, som du säger. Det är ju liksom inte bara ens egna förlust.
Nej.
Utan, och sen hur förklarar man för en 4-åring? Det var ganska lätt, tyckte jag. I och för sig, jag är ju så enkel och pragmatisk, så jag säger bara som det är.
Ja. Men det där är varför man ska ha barn runt sig. För barn, de hjälper till med det här. Alltså, jag tycker det är så fint. För de har inte någon sån här dold agenda eller ska försöka få det att gå ihop. Nej. Utan Och det var en jättefin stund igår med min yngsta också som bara, alltså, jag har ingen bra känsla i mig, sa han liksom. Och då hade han sett att det var många, alltså, vuxna som inte mådde bra och känt av det.
Mm.
Så fint och mysigt. Så tack gode Gud för barn. Vi ska inte fastna i det pratet. Jag ville bara mest säga det, tror jag.
Vad tror du 4-åringens första ord var efter att... Ja, det vi sa var typ... När du sov så blev han väldigt sjuk och vi fick åka till veterinären. Och där så sa de att han... eller jag minns inte exakt, men han dog.
Ja.
Han kommer aldrig att komma hem igen. Vad tror du de första orden?
Ja. En fråga bara. Har ni bara haft en katt?
Nej, det är två.
Nej, två. Och i första orden, jag tar verkligen frågan till mig seriöst nu, 4 år. Då, jag tänker om det fanns någon... Kanske någon praktisk fråga om katten hade med sig allt. Eller om, det är min första tanke. Eller något sånt.
Men det är 50% rätt.
Okej.
Okay. Det praktiska var... Men då kan vi ge bort all hans mat.
Ja. Ah.
Då behöver han inte den.
Mm.
Men det som jag tyckte var... För vi var ju, både jag och min sambo var ju ganska ledsna då.
Mm.
Alltså, och det visar vi ju absolut. Det som var mest, jag vet inte, det var både värmande och jag tycker att det är lite jobbigt. Det är att han tog liksom ett socialt ansvar. Och gick och kramade oss och liksom... ja, men och tog det ansvaret på något sätt. Och det är ju väldigt fint, men det är också... Jag känner ju någonstans att ska du behöva göra det här?
Jag tror att jag förstår din tanke. Jag tror att den är fel. Om det inte nu är så att ni låg på golvet och han oroar sig för att ni skulle dö.
Nej.
Det finns ju, det förstår jag.
Absolut.
Jag förstår det, men det är han... alltså, det är ju precis så vi måste göra. Jag kan trösta dig, sen kanske du plötsligt behöver min tröst. Och så länge som barn får göra det i ett vuxet sammanhang, jag vet inte, det var därför jag sa, ni låg inte på golvet och skrek.
Nej.
Så tror jag att det är rent av så läkande och så fint. Och han...
Ja, det var det, verkligen. Ja,
så att det är fint. Ja, men vilket fint slut! Men lite död fick vi med här också, Mats, va?
Ja, det som jag brukar säga, det är... en av de största delarna av livet.
Ja, det är det.
Ja, men och man kan inte se att någonting är vitt om det inte finns svart att lägga det emot.
Nej.
Klokt. Så det är lite så det får fungera. Men jag och Kim, vi ska gå vidare i vårt sorgarbete och i vårt liv. Det ska ni också göra. Framförallt så ska ni ta hand om er.
Ja.